Alltså den är ju en typisk, den är typisk för att vara en på svenska pratar vi om vandringssägner, alltså urban legends på engelska. Det här är ju en, tycker jag, en ganska igenkännlig vandringssägen. Alltså om man tittar på om man liksom följer spåren bakåt så hittar man på 80-talet historier i Danmark som handlar om hundar som kidnappas utav kioskägare i invandrartäta områden för att invandrarna äter hundar, så att säga. Och även där har vi ju den här kombinationen utav rädsla för främmande människor och oro över att det är just ens husdjur de ska ge sig på, i kombination med det här kulturella och förmågan att förstå att i andra länder äter man djur som vi i våra länder tycker att det vore helt sjukt att äta. Så att vi har ju de historierna på 80-talet. Vi har historier som handlar om utplacerade, förgiftade matbitar eller godisbitar gott matbitar eller godisbitar som man har gömt rakblad i. De har cirkulerat ganska ofta och mycket på sociala medier nu under 2010-talets första år. Och sen har vi också i Storbritannien framförallt kanske en stor upplaga med historier som handlar om hundar som man stjäl för att man ska sälja dem till till dogfighting, till hundkämp, göra dem till hundkämpar som människor satsar pengar på. Och de historierna liknar väl kanske mest just den här då. Här har du ju också att man ska stjäla hundar för att sälja dem som alltså avelshundar blir det då, men det är ungefär samma idé att de säljer våra hundar för att utnyttja dem på ett omänskligt sätt.
En annan aspekt i den här historien är att det då misstänks vara utlänningar som ägnar sig åt det här. Hur kommenterar du det?
Jo, men det är väl om man vill om man snabbt vill ge intrycket att här är någonting skumt på gång, då generellt är det ju en bra idé att säga att det är människor österifrån som står för det. Det fungerar i Sverige, det fungerar i Finland. Att man säger att akta, för det här är de här gängen som kommer från öst. För vi är skeptiska och misstänksamma generellt mot liksom, våra skepsis riktas österåt, om man säger så. Och därför så betyder det att man behöver, det är ganska begripligt redan från första början. Ingen ifrågasätter, folk ifrågasätter det mindre om man säger att det är till exempel ryska eller ja, baltiska gäng. Om man däremot hade sagt att det är ett amerikanskt gäng som är ute för att stjäla hundar och sälja dem som avelshundar, då hade folk reagerat med att liksom, jaha, vad ovanligt, ett amerikanskt gäng. Sen när har vi amerikanska gäng på stan här? Därför så måste man måste när man ska få en sån här historia, om den ska få spridning, så måste den handla om det vi tror att den kommer handla om. För annars så skapar det onödig friktion som gör att historien sprids sämre, helt enkelt. Och då är det mycket lättare att säga att det är ryssar, till exempel. Det här ska inte missförstås som att jag säger att någon har avsiktligt utformat den här historien för att den ska spridas så mycket som möjligt. Det tror inte jag. Jag tror inte att det är någon som har liksom konstruerat den här berättelsen väl medveten om att den är en lögn, utan jag tror att det här är ju så de här historierna sprids. Alltså, vi som människor, när vi sprider vidare en sån här berättelse, då ser vi omedvetet, mer eller mindre omedvetet, till att de låter så trovärdiga som möjligt. Och vi tycker att det låter trovärdigare om det är till exempel ryssar som ägnar sig åt att stjäla hundar än om det är till exempel amerikaner. Så att det handlar om att liksom, historien måste klara sig så bra som möjligt och då spelar den gärna på fördomar.
Vi har nu varit inne då på flera olika historier som har att göra med djur och som sprids och så här, och att det då kanske inte stämmer. Men betyder det här att varje gång man läser på Facebook en historia om hundar som stjäls eller förgiftade köttbullar riktade till hundar, att det inte är sant?
Min rekommendation är alltid att man kan tänka så här, en människa du aldrig har sett förut har ingenting att förlora på att ha fel. Alltså, om någon som du aldrig har talat om förut på Facebook skriver någonting något braskande påstående som får dig att bli orolig eller rädd. Om du aldrig har talat om den människan förut, då har den ingenting att förlora på att ha fel för dig. För att jag menar, till exempel du som journalist har någonting att förlora på att ha fel, för människor slutar lita på dig. Men om man inte har som jobb att ha rätt, så att säga, då har man ingenting att förlora på att ha fel. Sen finns det också vad man kan tänka på inom den här typen av historier när de sprids, det är att de inte sällan inspirerar. Alltså, i Sverige har vi ett exempel med berättelser som handlar om spetsade pålar som sticker upp nedanför badbryggor på sommaren. De historierna brukar alltid dyka upp varje vår. Att se upp för nu någon som har satt upp spetsade pålar. Och de historierna, vad som har hänt där är att först har man berättat om det. Alltså först har det varit en vandringsägen. Och sen har någon faktiskt härmat vandringsägen. Alltså att vandringsägen har skapat copycat. Och det är väl inte helt otänkbart att, jag menar, det finns jättemycket människor i världen. Och det är väl inte helt otänkbart att någon av de människorna hör en historia, till exempel om en förgiftad köttbulle. Och bestämmer sig för att helt olika härma den berättelsen. Så att vad man ska tänka på är att här finns ju liksom hela rymden mellan att det här bara är en vandringssägen och att det faktiskt är någonting som kan inträffa på riktigt. Men att det inträffar på riktigt, det utesluter inte att det också är en vandringssägen.
Hur ska man då veta när man läser en historia på till exempel Facebook att om den är sann eller falsk?
Ja, man kan alltid titta efter vad som, alltså, om det som påstås har hänt, om det är lite osäkert, om det hänvisas till att någon säger att någonting har hänt. I det här fallet till exempel den här ordföranden har fått kännedom om några liknande fall. Alltså, och det handlar uppenbarligen om rysk, lettisk eller litauisk organiserad brottslighet. Om man läser den meningen, då ser man att det finns några markörer för osäkerhet där, om man säger så. Hon markerar att hon inte 100% garanterat vet att det är så här. Det finns uppenbarligen och så vidare. Och hittar man den typen av osäkerhetsmarkörer i en text, då kan det alltid vara en bra anledning att dra öronen åt sig. Jag skulle också säga, och vill jag återupprepa detta, att om du har förtroende för någon, då tycker jag att det är värdefullt att ta den personen på allvar. Men om du aldrig har talat om en människa förut, då kan du inte ha förtroende för den. Alltså då vet du inte huruvida det den säger är, alltså om den är benägen att kolla sina källor innan den sprider någonting, eller om den inte är benägen att göra det.
Men om man ser nu liksom som en vanlig hundägare som läser om det här på Facebook, så kan man ju tänka som så att okej, jag vet inte om det här är sant, men det låter ju förskräckligt, så för säkerhets skull, om det är sant för att varna andra, så delar jag det vidare. Hur ser du på det resonemanget?
Ja. Alltså jag förstår helt och hållet att det är väl lika bra att jag varnar, för att om det är sant. Men det man kan tänka på där är att även du som privatperson åtnjuter ett visst förtroende från din omgivning. Alltså även du som privatperson har människor som lyssnar på dig och människor som bryr sig om vad du säger. Och om du för många gånger helt enkelt delar någonting bara för att du kanske är sant, då riskerar ju det förtroendet att stryka på foten. Du riskerar att människor inte längre lyssnar på vad du säger. Och då blir det en Peter och Värjen situation där du till slut kanske har någonting att varna för på riktigt och ingen lyssnar på dig. Man ska också titta på det faktum att här har vi ett par grupper som pekas ut som klandervärda, ryska, lettiska, litauiska liksom grupper, och i vissa fall så är de grupperna mer eller mindre utsatta för misstankar och misstankar som kan ibland gränsa till ren främlingsfientlighet. Och då är frågan, man får alltid fråga sig i det läget, vill jag riskera att vara med och eventuellt stärka den främlingsfientligheten? Det tycker jag alltid är en fråga man har ansvar att ställa sig själv. Så att, för all del, alltså det är helt upp till en själv vad man känner är den stora faran. Men man ska tänka på det att man har själv också någonting att förlora på att ha fel. Och det tycker jag att många glömmer, eftersom att det viktigaste är alltid bara att varna, utan att tänka egentligen på vad det är man varnar för.